Podplay.
Du kanske tror att du jobbar inom ramen för mallen i ett jobb bland folk som är ungefär som du, man eller kvinna. Förskollärare, undersköterska eller programmerare eller byggnadsträarbetare eller mejeriarbetare. Men du bedrog dig kanske. Kanske var de flesta med ditt yrke för en tid sedan helt andra typer än du. Hur blev det så? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ni kanske har hört den här gåtan. En pappa och en pojke är ute och kör bil men är med om en allvarlig olycka. Fadern avlider, pojken förs till sjukhus. Men när han läggs på operationsbordet så kommer läkaren in och utbrister: men herregud, jag kan ju inte operera min son. Hur hänger det här ihop? Ja, om manliga och kvinnliga yrken och om sysselsättningar som har förändrats ska vi prata idag med Katrin Marsall som är DNs medarbetare i Storbritannien och författare till en bok om bland annat detta. Välkommen Katrin!
Tack så mycket!
Du, den här historien, har du hört den?
Jag har hört den, precis. Ja,
den är intressant. Vad är själva grejen med den?
Ja, det är ju att läkaren är hans mamma och att man kanske först inte tänker på det eftersom vi i många länder i alla fall idag tenderar att tänka på läkare och framförallt då kirurger som det väl är i den här berättelsen som män.
Mm, precis. Just läkaryrket är ju precis som du sa, annars ganska könsfördelningen ganska jämn. Om man inte tittar på enskilda specialiteter där det ser helt annorlunda ut. Vi ska prata om några jobb som har bytt spår. Först då, hur vanligt är det att det inte finns någon övervikt av ändra könet?
Ja, alltså det är ju, alltså kön är ju någonting som verkligen formar vår arbetsmarknad och den är väldigt könssegregerad. De flesta av oss jobbar faktiskt i yrken med övervikt antingen åt det ena eller andra hållet. Och där lyfter man ju ofta fram Sverige som en av de så att säga mer könssegregerade arbetsmarknaderna i världen. Men det har ju också att göra med faktum att vi har väldigt högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande. Medan i många andra länder, till exempel i Storbritannien där jag bor, så är ju fler kvinnor hemma med barnen och räknas då inte som ett yrke och inte in i den här statistiken. Så det är en del av förklaringen till att Sverige just dyker upp som väldigt könssegregerat.
Hur kommer det sig att det blir att man får de här övervikten? Det finns ju förstås flera förklaringar, men om man ser generellt, vad är det som formar vilket kön som dominerar inom ett visst yrke? Hur har det varit historiskt?
Ja, det där är väldigt komplicerat. Det är historiska faktorer, det är våra idéer om vad som är lämpligt för kvinnor och för män. Det har ju, men samtidigt om man tittar så är det många av de där förklaringsmodellerna som inte stämmer. Det är till exempel lätt att tänka att det är liksom fysiskt tuffare jobb som många män har hamnat traditionellt. Och så har det ju delvis varit historiskt. Samtidigt så stämmer inte alls det om man till exempel tittar på under kolonialismen och slavar till exempel, där arbetade kvinnor lika hårt på fälten bredvid män utan någon slags tanke om att liksom, de kvinnliga slavarna som kvinnor skulle vara svagare. Kvinnor har liksom, till exempel inom mejeribranschen som brukade vara kvinnodominerat liksom, förväntas lyfta väldigt tunga saker med mjölk eller ostar som väger 50 kilo och där har man inte tänkt att liksom, män måste göra det för att män är starkare. Så att det är helt enkelt komplext. Idag tänker vi ofta på att liksom mer tekniska yrken är det mer män i. Men det är inte heller lika enkelt för att själva definitionen av vad vi ser som tekniskt och mindre tekniskt också hänger ihop med kön.
Just det. Det är jätteintressant. Alltså, vi ska prata om några jobb då som har bytt spår. Du har ju ett som du har skrivit om är ju programmerarna, som ju, det var ju ett kvinnogöra. Jag antar att man tänkte på det lite som att vara sekreterare eller att man skulle vara bra på maskinskrivning och man ska vara ordningsam och sådär. Kan du berätta, vad är det som händer med det yrket?
Ja, jag har ju en personlig koppling till det. Min mamma var ju programmerare. När hon var gravid med mig i början av 80-talet så omskolade hon sig. Hon hade arbetat på det som kallades för bibliotekstjänst. Jag tror inte det heter det längre. Och omskolade sig då till in i den här nya då IT-databranschen, gick tillbaka till universitetet. Och det var då ett ganska naturligt steg på många sätt. Och jag minns det ju som när jag var barn, att hur i princip alla hennes chefer var liksom ordentliga damer med stort lockigt hår som kom med sockerkaka till oss. Och det är inte så man tänker på techbranschen eller IT-branschen idag, utan där skedde ett skifte som faktiskt skedde någon gång på 80-talet. Och idag är det ju tvärtom. Det var ju nyligen så var det Annika Olsson som är rektor på Lunds tekniska högskola som var ute och just påpekade det här, att hur konstigt det är att liksom Lunds tekniska högskola har 37% kvinnliga studenter generellt, men på just datavetenskap är det idag bara 15. Så det här är exempel på ett yrke som bara på ett par decennier, jag menar, jag är ändå inte så gammal och jag minns när det var kvinnodominerat, har förändrats nästan helt.
Det blir ju också, till slut blir det ju också en självförstärkande, för att det är många, det kan man ju se till exempel då inom läkaryrket, att man skrämmer bort kvinnor, drar sig för att söka sig till någonting där det är så få kvinnor, särskilt när man är ung och kanske ska välja bana. Men det där finns ju också längre bakåt i tiden. Ett annat yrke som du skriver om är ju bryggeribranschen och hur man gör öl. Vad händer där?
Nej, men det är ju, du syftar på, det var en artikel jag skrev i DN som handlar om liksom saker generellt som har bytt kön, hur vi tänker på, idag tänker vi på en programmerare som en man, och, men för inte så länge sedan var det en kvinna. Och där lyfter jag fram öl också som någonting som idag kopplas till maskulinitet, men just ölbryggande var en verksamhet som var kvinnodominerad under en ganska lång historisk period. Om du tittar på gamla ölgudinnor i till exempel egyptisk mytologi, så var de just gudinnor. Och det här var att brygga öl var en verksamhet som inte krävde att du lämnade hemmet eller tog jobb som lärling, och därför då någonting som kvinnor ägnade sig åt.
Det är verkligen intressant, just som du är inne på det här med att man gör någonting hemma, och det här med fysisk styrka. Kvinnorna har ju, inte minst i Sverige, varit väldigt starka i det gamla bondesamhället, där ju nästan allt jobb var väldigt tungt. Och som du nämnde också, mejerierna, det minns jag när jag läste ekonomisk historia på 90-talet. Då pratade man en del om ekonomhistorikern och den förre miljöministern också, Lena Sommestad, som skrev en avhandling om hur mejeriyrket gick från att vara kvinnodominerat till att bli mansdominerat under mellankrigstiden. Men alltså, vad tycker du, varför är det här intressant när ett yrke skiftar från det ena till det andra? Det säger ju någonting om det, dels den tid där de här yrkena liksom uppkommer, och sen någonting om den tid då det här förändras. Vad är det som är spännande med det? Vad säger det?
Nej, men jag tror att vi är inte vana vid att kanske tänka på kön som en så viktig sorterande mekanism i ekonomin eller för arbetsmarknaden som den faktiskt är. Och där tror jag att de här historiska läxorna kan vara nyttiga. Alltså, vi glömmer ju bort, idag så lever vi i en värld där man liksom försöker uppmuntra kvinnor att liksom till exempel söka sig till IT-branschen, och det finns massvis med liksom kurser för tjejer att lära sig programmera och så vidare. Men vi glömmer någonstans bort att för inte så länge sedan så var just programmeraryrket någonting som uppfattades som ganska kvinnligt. Och i början när det här uppstod så jämfördes det med liksom, ja, men är du bra på att laga mat efter recept, då kan du bli en bra programmerare. Och det är ju faktiskt logiskt. Det handlar ju om den typen av logik och att följa ett recept. Men idag pratar man om det på ett helt annat sätt. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg det här. Och sen om man vill bli konspiratorisk, det får man ju välja själv, så finns det ju någonting här där status och högre lön verkar följa, så att säga, mannen i ekonomin. Programmeraryrket var inte alls lika välbetalt när det var kvinnodominerat, till exempel. Designyrket, alltså män för ett par decennier var mycket mer dominerande inom design. Och idag är det många fler kvinnor, och det har också gjort att statusen och lönerna har gått ner, visade nyligen en amerikansk studie.
Vi ska prata alldeles strax lite mer om vad som händer när ett yrke förändras på det här sättet. Studie DN idag med DNs medarbetare i Storbritannien, Katrin Marsall, om vad som händer när yrken byter könsdominans bland de som innehar det. Jag kommer ihåg, apropå hur man ser på olika ämnen, att jag hade en lärare en gång som sa att det ämne som ligger närmast hemkunskapen, det är faktiskt kemin. Och det stämmer ju också. Du var inne på det, vad händer med ett yrke som byter könsövervikt? Det handlar ju både om status och om pengar. Kan du berätta lite mer detaljerat om det?
Ja, det är ju ofta så att alltså, när män kommer in på bred front så går lönerna upp. Och där kan man ju förstås diskutera vad som är hönan och vad som är ägget. Om det är så att liksom, till exempel då programmeraryrket ökade i status för att datorer blev viktigare maskiner. Och att det då gjorde att män blev mer intresserade för att de då sniffar till sig att här finns status och pengar att tjäna. Eller om det är så att för att fler män kommer in så automatiskt höjs statusen. Det där kan man ju diskutera, men det verkar onekligen finnas något sådant där. Och sen är det ju också det att när kvinnor, eftersom det finns diskriminering mot kvinnor på arbetsmarknaden, så kanske det är lättare för kvinnor att söka sig till lågstatusbranscher oavsett vilka de är, för att det är helt enkelt där som det är lättare att få jobb. Så att man kan tänka sig många olika förklaringsmekanismer, men alltså som allt så är det ju ett fascinerande fenomen.
Verkligen. Hur lång tid brukar det där ta då?
Det kan gå ganska fort som med programmeringsyrket och men de andra exemplen som du har varit inne på, alltså mejeribranschen till exempel tog längre tid. Du var inne på kemi, alltså biologi är ett sånt ämne som där fler och fler kvinnor har kommit in de senaste decennierna. Det var en studie som visade att det har gjort att lönerna för biologer har, heter det så? Heter det? Ja, det heter det. Har sjunkit med 18% i USA. Och det här sammanfaller med då fler kvinnor. Så det brukar ta lite tid. Men som sagt, när det gäller techbranschen så gick det väldigt fort.
Det du är inne på är ju just att om man för statistik på det här, det måste ju vara ett sätt att komma åt det. Men vad tror du själv? Vad kan man göra åt det här? För att de här yrkena, det går ju som du säger, det går ju åt båda hållen. Det är inte bara, även om det är allt fler kvinnor som kommer ut på arbetsmarknaden i många länder, så tar sig kvinnorna in på fler och fler områden. Men det går ju bara löjligt åt båda håll. Vad kan man göra för att det här inte ska slå så hårt? I alla fall inte slå så hårt åt kvinnornas nackdel, kanske man ska säga.
Ja, nej, men jag tror att först och främst så handlar det om, alltså det finns ju någon slags bild av att liksom, vi kommer att vi kommer inte ha någon löneskillnad mellan könen om bara kvinnor vet sitt eget bästa och slutar välja dessa lågstatusjobb hela tiden. Och den retoriken, den berättelsen tror jag är alldeles för enkel. Och i ljuset av det här, hur just kön och status förändras tillsammans i ekonomin och formar arbetsmarknaden, så måste man ju se att det här är mycket mer komplicerat än att liksom kvinnor på något sätt av naturen hela tiden vill arbeta för väldigt lite pengar i yrken som inte har särskilt hög status. Så jag tror att man måste få en mycket mer liksom, komplex diskussion om det hela. Och sen tror jag också börja kunna sin historia. Alltså techbranschen, jag tror många som arbetar där liksom idag inte ens vet om att de första programmerarna var kvinnor och att det här var en ganska kvinnodominerad bransch för bara ett par decennier sedan. Det gör ju också att man förstår att de här sakerna har förändrats och därmed kan förändras igen.
Jag tänker också på till exempel just bland läkare där det är till exempel kirurgi och ortopedi och så har varit väldigt både statustyngt och väldigt mansdominerat. Och när man tittar på det där så ser man också att de har längre arbetsveckor och ofta mer forskning och disputerade. Det är liksom hög status. Så bland kvinnor så är det mer om gynekologi men också geriatrik och psykiatri och sådär som inte är lika hög status. Ett annat sådant yrke är just åklagaryrket där man på något sätt har. Och det tänker jag att det ligger lite grann i linje att de kraven är väldigt höga på att man ska arbeta jämnt och prestera jättehögt i 7 dagar i veckan kanske. Då drar sig ofta kvinnorna kanske undan för att det inte går att kombinera. När männen kanske börjar ställa liknande krav så kanske också händer någonting. Så brukar jag tänka att det är åklagaryrket är ju statligt anställt och har kanske bättre arbetsvillkor. Men lönerna har ju sjunkit där också och statusen. Hur mycket tror du att det bygger på vad männen söker sig till eller vad de börjar ställa för krav på sina arbetsplatser?
Du menar ju att om män ställde högre krav på möjligheter att liksom kombinera arbete med familj så skulle det kunna förändra könsbalansen inom många yrken?
Ja, jag tänker så. Ja. Vad tror du?
Ja, kanske. Alltså, vem vet? Vi får se. Alltså, det pågår ju ett väldigt stort experiment just nu med ökat hemarbete. Och det är ju någonting, det är ju intressant ur det här perspektivet om man tittar på löneskillnaderna mellan könen. För det är ju det här som kvinnor har straffats för ekonomiskt. Att man just går ner och arbetar deltid eller vill vara i yrken där man kan få den typen av flexibilitet. Och då har kvinnor straffats för det ekonomiskt. Men om det straffet försvinner eftersom flexibla arbetstider och hemarbete blir norm på mycket bredare front på arbetsmarknaden, då kan det absolut hända någonting. Så det ska bli väldigt spännande att se faktiskt.
Mm. Verkligen. Om vi ska göra en liten spaning, vad tror du, vad tittar du på? Vilka yrken tror du kommer att liksom förändras? Eller där man, ja, du var inne på det där, att man inte behöver vara fysiskt stark. Det finns ju fortfarande yrken man måste vara det. Eller vad tror du kommer att vara avgörande för vilka yrken som förändras åt det ena eller andra hållet framöver?
Det där med fysiskt stark är intressant för att till exempel de som arbetar i äldreomsorgen lyfter ju jättetunga saker. Men det är ändå kvinnodominerat. Mm. Så vi är på något sätt kapabla att ha liksom alla de här ganska paradoxala idéerna i huvudet samtidigt. Äldrevård är kvinnligt men de lyfter ändå jättemycket och så vidare. Men jag tror att det kan hända någonting intressant när det gäller automatiseringen. Det pratas ju väldigt mycket om hur liksom robotarna och maskiner kommer för att ta våra jobb. Men tittar man i många av de studier som har gjorts de senaste åren så visar väldigt många av dem på att i alla fall ekonomerna tror att det kommer vara lättare för maskinerna och den artificiella intelligensen att ta jobb på manligt dominerade delar av arbetsmarknaden.
Mm. Alltså det kan vara långtröda chaffisar till exempel.
Långtröda chaffisar till exempel, men även, jag sitter ju här utanför London, alltså finansbranschen, hög status, ganska mansdominerad. Där kommer ju liksom maskinerna in och tar över och har redan i hög grad kommit. Så många av de här sakerna gör att man i de här studierna, det faktiskt finns prognoser som just visar att ja, robotarna kommer och tar männens jobb. De delar av arbetsmarknaden där många kvinnor finns, framförallt vård och omsorg, tror man inte kommer att gå att automatisera i lika hög grad, i alla fall de närmaste decennierna. Det är någonting som skulle eventuellt kunna förändra statusen. För att tänk dig, om man nu ska hårddra det hela, tänk dig om liksom vård och omsorg är nästan den enda del av arbetsmarknaden där det behövs liksom mänsklig arbetskraft. Vad händer med statusen då? Kommer den gå upp? Kommer det bli en mansdominerad bransch? Alltså, det är intressant att fundera kring, tycker jag.
Verkligen. Tusen tack för att du var med idag, Katrin Marsall.
Tack.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.